Vi ska börja med att titta i den text som en del av oss läste i morse på morgonmeditationen, första Samuelsboken. Andra kapitlet och elfte versen. Där heter det så här om lillegossen Samuel. Ja, det står: och Elkana gick hem igen till Rama. Gossen däremot gjorde tjänst inför Herren under prästen Eli. Ja, han var nyss avvand från bröstet. Och i Mellanöstern, på den tiden kanske särskilt, så ammade man pojkar i flera år. Flickor ammades i ett år och pojkar i flera år. Det är fint att vara kar om ni inte visste det förr. Men vad kan killen ha varit? Ja, 3 år så där. Han gjorde tjänst inför Herren. Kunde han det, tro? Han var ju så liten. Han hade ju ingen teolkand. Han hade inte gått bibelskola och ingen lärjungaträning. Ja, det vi ska ägna oss lite grann åt ikväll, det är detta att det är skillnad på att göra tjänst inför Herren och att göra tjänst åt Herren. Därför att när vi talar om att tjäna Gud, så är det i regel så att vi tänker oss en Gud som inte klarar jobbet själv. Utan han behöver springpojkar och han behöver hjälp, annars går inte till man ihop sig. Det går inte runt. Och han behöver alltså viljakrafter. Men Bibeln talar inte om detta med att göra tjänster åt Gud. Utan Bibeln talar om att göra tjänst inför Gud. Och se, det går väldigt bra med små knattar. Av barns och spenabarns mun har du berättat i lov. Jajamän. Så han var redan överkvalificerad. Han hade kunnat lämnas så att säga direkt efter förlossningen. Det hade också gått bra. Göra tjänst inför Gud. Därför att tjänst, det har mycket med tillbedjan att göra. Mycket mer än med arbete av olika slag. En annan vers glimmade till för mig på eftermiddagspasset när Bengt undervisade, Johannes 12 kapitel. Verser glimmar ju som bekant. Vi ska titta lite grann där. Det var 26 versen i 12 kapitlet, Johannes evangelium. För där talas det också om att tjäna Gud. Och Jesus säger så här: om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Ja, men käre Jesus, det kan ju inte vara särskilt svårt. Först går du och sen kommer vi efter. Nej, det är inte särskilt svårt. Vem har sagt det? Det som till äventyrs är svårt eller smärtsamt, det är ju detta. Att när alla kallar vår husbonde för Belzebul, så får vi också en släng av sleven. Och när vi tillber honom som andra föraktar, så får vi också bära en del av hans kors. Vi delar hans liv. Det är det han frågar efter. Jobbet kan han göra själv. Och att han också låter oss utföra en del arbete, det ska inte få oss att glömma bort vad det vill säga att tjäna Gud. Du tillbedjan, det är vår gudstjänst. Att tillbe Herren. Om vi går tillbaka till Gamla testamentet, så ska vi läsa lite grann hos profeten Hesekiel i det 44 kapitlet. Och vi börjar i 15 versen och läser till och med den 19. Men de levitiska präster, nämligen Sadoks söner som förrättade tjänsten vid min helgedom när de övriga israeliterna for vilse och gick bort ifrån mig, de ska få träda fram till mig för att göra tjänst inför mig. De ska stå inför mitt ansikte för att offra åt mig fett och blod, säger Herren här. De ska gå in i min helgedom och de ska träda fram till mitt bord för att göra tjänst inför mig och förrätta vad som är att förrätta åt mig. Och när de kommer in i den inre förgårdens portar ska de klä sig i linnekläder. De får inte ha på sig något av ylle när de gör tjänst i den inre förgårdens portar och inne i huset. De ska ha huvudbonader av linne på sina huvuden och benkläder av linne omkring sina höfter. De ska inte klä sig med något som framkallar svett. Och när de sedan går ut på den yttre förgården till folket på den yttre förgården ska de ta av sig de kläder i vilka de har gjort tjänst och ska lämna kvar dem i helgedomens tempelkamrar och klä sig i andra kläder för att de inte må göra folket heligt med sina kläder. Fråga mig inte vad det sista betyder, för det förstår jag inte själv. Men det där med svett, det vet vi ju vad det betyder. Prästen, som alltså är speciellt utvald till att göra tjänst inför Gud, han måste med hela sin varelse markera att det inte handlar om ett arbete som man blir svettig om. Vi minns hur det var till syndafallet. I ditt anletes svett ska du förtjäna ditt bröd. Och det är så att säga förbannelsens villkor. Och i Sverige är det ju så att arbete är en förbannelse tills man mister det. Då är det en rättighet. Men detta med att tjäna Gud, det är något annat. Att göra tjänst inför Gud. Tillbedjan. Och det kanske på något sätt är så att det delvis är en olycka att vi så lite förstår vad det här handlar om. Att vi så mycket tror att detta med att tjäna Gud, det är att hugga i. Och det är naturligtvis inte så att vi, detta med att tjäna Gud är något passivt. Du, tillbedjan föder också initiativ i våra liv. Du blir ingen latmask om du är en tillbedjare. Jag tror risken är ganska liten. Det är för att du blir ju så pass uppfylld av Guds kärlek. Att du har svårt att sitta still. Men det är något annat än att tjäna Gud i sitt anletes svett. Paulus kommer tillbaka till den här tanken då och då. I sina brev. Han är ju inte rabbin för ingenting. Andra Korinthierbrevets andra kapitel. Fjortonde till sjuttonde verserna. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft.
Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord när jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. Har du lagt märke till att Paulus predikar inte inför människor, utan han predikar inför Gud? Och Gud är ju den enda som vet alltihopa förut. Jo visst, men hela hans förkunnelse är också en akt av tillbedjan. Han är mycket mer medveten om att han står inför Gud och gör tjänst inför Gud än att han står framför människor. Och i det sammanhanget använder han en annan gammaltestamentlig bild. Han talar om sig själv som en doft. Jag är en Kristusdoft, säger han. Hur luktar det, säger vi. Och varför, hur kommer man på sådana liknelser? Jo då, det är inte så svårt att förstå. Vi bläddrar till tredje Moseboks första kapitel. Där står det talat om brännoffer. Och vi läser från början. De första 9 verserna. Och Herren kallade på Mose och talade till honom ur uppenbarelsetältet och sa: tala till Israels barn och säg till dem: när någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ert offer av boskapen, antingen av fäkreaturen eller av småboskapen. Om han vill bära fram ett brännoffer av fäkreaturen så ska han till det ta ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång för att han må bli välbehaglig inför Guds ansikte. Och han ska lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud. Så blir det välbehagligt och försoning bringas för honom. Och han ska slakta ungtjuren inför Herrens ansikte. Och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet. Och de ska stänka blodet runt omkring på det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Och han ska dra av huden på brännoffersdjuret och dela det i dess stycken. Och prästen Arons söner ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. Och Arons söner, prästerna, ska lägga styckena, huvudet och istret ovanpå veden som ligger på altarets eld. Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten. Och prästen ska förbränna allt sammans på altaret. Ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. En välbehaglig lukt. Att göra tjänst inför Gud. Och här står gång på gång detta uttrycket att bli välbehaglig inför Gud. Att behaga honom. Vad vill det säga att behaga honom? Vad är det som behagar Gud? Det finns en hebreisk ordlek i det här som så ofta i Gamla testamentet. Guds ande. Ande heter ruach. Och den här lukten heter reach. Och det är egentligen samma ord. Fast lite olika former. Gud utgjuter sin ande över oss. Och hans ande får oss att så att säga dofta Kristus. En välbehaglig doft för Herren. Om vi förflyttar oss tillbaka till Paulus och hans brev. så är det väl redan många som tänker på Romarbrevet 12. Där den här bilden kommer tillbaka. Därför ber jag, det är från början, de två första verserna. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Alltså att på något sätt frambära sig själv bokstavligen som ett offer. Hur går det till? Ja, när vi följer honom så innebär det ett offer av ganska mycket, kanske av allt. Många har ju gett sitt liv när de har följt Herren. Efesierbrevets 5:e kapitel. Verserna 1 och 2. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Vi läser också slutet på Filipperbrevet, 4:e kapitlet, där Paulus ju egentligen tackar församlingen i Filippe för att de har skickat honom hjälp medan han sitter i fängelse. 16 till och med 18 verserna. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag ska ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig. En rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Vi hamnar nu i den intressanta situationen. Att för det första talar skriften om att tjänst inför Gud är inte svettdrivande. Du behöver varken mum för män eller mum för kvinnor när du gör tjänst inför Gud. Och då är ju detta ändå, handlar det ju ändå om ett land med betydligt varmare klimat än vårt. Å andra sidan så talas det om att frambära hela sitt liv som ett offer åt Gud. I ena fallet låter det väldigt lätt och i andra fallet låter det väldigt svårt. Och vi har ju naturligtvis svårt att hitta rätt här. Vem har inte tänkt på inför detta med att frambära sig själv som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer? Vem har inte tänkt på pastorer som sliter ihjäl sig och får hjärtinfarkt vid 50? Jag minns en pastor jag träffade en gång som anförtrodde mig att om jag ska hinna be till Gud så måste jag gå upp 4 på morgonen. För som det stod i den här visan om kungens lilla piga när jag var barn, sen går hela dagen lång ut i ett enda fläng. Och frågan är detta tjänst inför Gud? med allt vad det innebär av att frambära sig själv som ett levande offer? Eller har det med svett att göra det här? Se, det här är en viktig fråga faktiskt. Om vi tittar i Galaterbrevets första kapitel så får vi till en början en liten fingervisning om var gränslinjen går. Galaterbrevet 1 och 10. Är det människor jag nu vill vinna för mig eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Och inför var och en som håller på att slita ihjäl sig för Guds skull och som inte är riktigt säker på om det här är att frambära sig själv som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, eller om det är svett, så kanske man måste börja med att ställa sig frågan: hur mycket av det jag gör skulle falla bort om jag blev löst från min människofruktan? Om det alltså inte betyder något vad folk ska säga. För den biten måste ju vara svett. Paulus säger: om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Och det är ju just det som är själva knutpunkten. Att när vi gör tjänst inför Gud så får vi många fiender. Många människor kommer att ha synpunkter. Att vara välbehaglig inför Gud betyder ju ofta att människor retar sig på en. Gick det så för Jesus, måste vi räkna med att det kan gå så för oss. Första Korinthierbrevet 15. Verserna 8, 9 och 10. Allra sist visade han, det vill säga Jesus, sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Alltså, även om det inte handlar om svett, så kan det handla om att arbeta mer än de flesta. Men Paulus är noga med att betona att han har inte gjort tjänst åt Gud, utan han har bara låtit den värme som strömmat in i honom strömma vidare. Ja, men hur ska vi kunna veta vilket av? Vi säger ju så ofta, ja, man ska inte gå i egen kraft. Och så knallar vi iväg. Återigen behöver vi förstå var gränsen går. Vi behöver fler gränser här i detta okända terrängområde. Jo, vi kan säga så här: att när jag gör tjänst åt Gud, då minskar Gud i storlek för mig. Då blir han hjälplösare och hjälplösare, och jag blir mer och mer ansvarstyngd, och till sist så tycker jag att han sköter sig ju egentligen inte. Och så står man där som hemmasonen en dag och säger: jag har ju inte ens fått en killing. Det är det yttersta, det viktigaste kännetecknet på att man gör tjänst åt Gud istället för att göra tjänst inför Gud. Andra Korinthierbrevet 11:23, där kommer samma tanke tillbaka, att Paulus har inte hunnit få liggsår precis av detta att han tjänar Kristus. Elva och 23. Det tjänar Kristus, det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Men Gud har ändå blivit om möjligt större och större för honom. Det är det som är kännetecknet för en själv, på att jag inte gör tjänst åt Gud utan inför Gud. Att Gud växer i makt, i härlighet. Att min tjänst inte gör mig besviken som hemmasonen på lång sikt. Inte tär på någon sorts förtroendekapital för Gud. Så att jag till sist står där arg och sur och besviken och tycker det här var inte alls så roligt som jag hade tänkt mig. Utan trots att vi kanske måste säga jag har arbetat mer än de flesta, så väx samtidigt just av tjänsten en allt starkare tillbedjan i ens inre. Därför att det är ju tillbedjan som verkligen är tjänsten inför Gud. Det är där det börjar. Också om det skulle bli så att vi verkligen får offra livet, så är det ju just ett tillbedjans offer som vi frambär. Och det beskrivs ju på många ställen i Nya Testamentet som en särskild nåd att få göra det. Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att det ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden att, ja, inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Du vet, en del lovsånger, de kommer och går ungefär som en 10 i topp-schlager, medan andra dröjer sig kvar längre i vårt medvetande. För en del år sedan så sjöng vi väldigt mycket om Herrens armé som har lärt sig att strida. Och det betyder då att man gick loss på demoner och andemakter av olika slag. Jag har haft den där sången ringande i huvudet på mig ett tag. Jag vaknade med den en morgon och fann mig själv ligga i sängen och sjunga det Herrens armé som har lärt sig att lida. Och det tyckte jag, det var en härlig sång att vakna med. Därför att vi har ju tappat detta. Nåden att få lida för Kristus. Att göra tjänst inför Gud. Detta med att göra tjänst åt Gud har så mycket av människofruktan i sig. Medan detta att göra tjänst inför Gud bygger väldigt ofta på att man blivit löst från människofruktan. Fått komma in i det välsignade tillstånd som kallas gudsfruktan och som på något vis är detsamma som helveteskräck. Det har inget av förkastelse i sig, utan är bara den respekt som är alldeles naturlig inför den gränslöse. Gud uppskattar inte att vi gör tjänst åt honom. Det har han inget behov av, och han känner sig ofta kränkt när vi går omkring och säger att han inte har några andra händer än våra. Och han behöver hjälp. Vi ska läsa en psalm i Saltaren där Gud uttrycker sin vrede över just den här hjälpa Gud-teologin. Och det är den 50:e psalmen. Den har mycket riktigt också i vår svenska översättning under rubriken sann tillbedjan. Så varför inte? Kan ju passa en sån här helg. Vi ska inte läsa hela psalmen, utan vi ska läsa de 15 första verserna. En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. Och Gud kommer och han ska inte tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt. Du kollat det uttrycket, det är väl härligt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Och himlarna förkunnar att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Inte för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på ditt tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen, och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det. Ty mina jordens krets med allt som är på den. Skulle jag äta tjurars kött, och skulle jag dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud, så ska du få infria dina löften till den högste. Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska prisa mig. Detta är ju på djuroffrens tid. Och i Israel fanns alltså vid denna tid en teologi om att Gud var så hungrig. Det fanns inte så mycket mat liksom i himlen, utan det behövdes lite tjurar och lite andra djur som slaktades, så att Gud fick något att äta. Gud behövde hjälp med dieten, så att säga. Det var därför man offrade. Och Gud är ju förnärmad. Men det är ju mitt allt sammans. Inte behöver ni hjälpa mig med det. Och förresten är jag inte hungrig, säger han. Utan han säger att detta är ju för att ni ska få chansen att tillbedja mig. Att offra lovets offer. Att få frambära en tillbedjan som liksom inte bara är rabbel, utan som kostar något, om man nu får använda det uttrycket. Jag tvekar lite gärna inför det, därför att det låter ju som man köper Gud. Och det gör man ju inte. Att offra lovets offer åt Gud. Alltså återigen, att i den offertjänst vi gör, att det finns en tillbedjan. David spårar in på samma tema i slutet av nästa psalm, den 51:e. Vi läser slutet där från 16 till 21 versen. Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsningsgud. Så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätt detta offer som behagar dig, brännoffer och heloffer, då ska man offra tjurar på ditt altare. Här låter det ju som David var, inte vet vad han själv säger nästan. Ena stunden säger han Gud inte vill ha något offer, och sen så bara 2-3 verser senare så lovar han då ska du få offer. Och vi frågar vilket är det som gäller? Ja, Gud vill inte ha de offer som liksom köper hans välbehag. Utan han vill ha det offer som framspringer ur att vi redan är välbehagliga för Gud. Och vill behaga honom tillbaka. Och det är ju en hårfin skillnad i det där. Men åh så viktig. Jesus kan ni få, säger Jesus. Jaha. Vinstintresset vaknar till liv. Ja visst, jag ger en moped och får 100-falt igen. 100 mopeder, fantastiskt. Eller jag lägger en 5 i kollekten och tänker, vänta nu, 5 gånger 100. Det blir 500 krisch, undrar vad man kan köpa för det. Nej. När du ger en allmosa, låt inte den vänstra handen veta vad den högra gör. Du är så medveten om lagen om sådd och skörd, eller hur? Som ni sår så ska ni också skörda. Och för den människa som har vänt Gud ryggen är det ju alldeles nödvändigt. De måste lära sig detta. Att det finns en lag om sådd och skörd. Man kan inte leva hur som helst utan att drabbas av sitt liv. Men när man har vänt sig till Herren och lagt sitt liv i hans hand, så är det nästan som man behöver be Gud om lite hjälp att glömma bort lagen om sådd och skörd. Så man kan ge utan att börja tänka efter vad det här nu ska betyda för mig. Ty tänker jag det så har jag ju inte gett. Utan det har jag ju köpt. Och det där är ju ingenting som vi kan styra eller kontrollera. Vi kan bara anropa Gud om hjälpen. Att få mogna som människor. Så att det ena går att skilja från det andra. Ty det är det offer Gud vill ha. Det som är fritt från beräkning. Han vill att vi ska göra tjänst inför honom. Och inte göra tjänst åt honom. Vi ska nu göra ett litet hopp i tankegången. Därför att för att kunna förstå detta med att göra tjänst inför Gud och allt vad det innebär av efterföljelsens smärta ibland. Och att kunna skilja det från att göra tjänst åt Gud. Så måste vi också lite grann bekanta oss med vilka löften det är som gäller för denna tiden. Under vilka villkor lever vi som kristna? Och där vet jag ingen bättre text än Romarbrevet 8. Till Guds löften lovar ju allt för den kommande tillvaron. När du har uppstått från de döda så kommer du aldrig att få cancer. Inte ens snuva. Inte ens eksem, kanske inte mjäll. Men här kan man få fotsvamp och man kan få allt möjligt. Vad gäller för denna tiden? Under vilka förhållanden lever vi här? Vi ska läsa från vers 16 faktiskt kapitlet ut. För det blir ett rätt långt avsnitt. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Ty det man i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfår. Sen är det felöversatt. Det ska inte stå över utan det ska stå i. Så vi läser, nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Nu är det lätt, det är alltid lätt, att ta en vers och bygga en teologi på det. Han som inte skonade sin egen son, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vi ska ha allt. Ja, lugn, bara lugn, det kommer du få. Men resten av texten ger oss ett något annat vittnesbörd. Hela skapelsen suckar och våndas. Också vi. Vi blir alltså inte uttagna ur skapelsens villkor när vi omvänder oss till Gud. Du kan få sockersjuka precis lika mycket som på nyttfödd, som om du inte är på nyttfödd. Helande finns. Men när vi börjar tala om gudomlig hälsa, då har vi tagit ett uttryck som inte finns i Bibeln. Inte på denna sida. Vi blir inte uttagna ur lidandet. Det är inte det löfte som gäller för denna tiden, det gäller för nästa. Vad gäller då här? Jo, något helt annat. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand den rycka. Har du tänkt på vad det är du sjunger när du sjunger den psalmen? Det gör man ofta inte. Men den innehåller ganska mycket fina saker. Och vad betyder detta i sin tur? Jo, när Paulus har talat om att vi kan komma i sån nöd att vi faktiskt inte ens vet hur vi ska be, då bönerna tystnar av den enkla anledningen att man är så förvirrad och så trött och så slut. Att man inte har något att säga längre. Och man kan vara tyst inför Gud. Anden vädjar med rop utan ord. Så nöd kan vi komma i. Men vad gäller då? Vilka löften har vi? Jo, att allting samverkar För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det betyder alltså att detta med att älska Gud, att liksom stå i en tillbedjan, ett liv i en tillbedjan inför honom, det betyder inte alls att du slipper lidande. Det betyder inte att lyckan rasar som ett enda penninglotteri över dig. Utan det betyder att i långa stycken är ditt liv precis som alla andras. Du lever under samma skapelsens villkor. Och ändå är det så att för den som inte älskar Gud bidrar lyckan till att föra honom längre från Gud. Och lidandet bidrar till att han kryper ner mot himlen och kommer längre bort ifrån Gud. Och då blir både lyckan och lidandet något som bryter ner. Men för oss som har vänt om och som så att säga vill med våra liv göra tjänst inför Gud, för oss har vi det löftet här och nu att lyckan eller glädjen eller vad du vill kalla det kan föda tacksamhet. Och då mognar du som människa. Smärtan kan föda en tillbedjan som också på något underligt sätt får lidandet att föra dig framåt och inte bakåt. Betyder det att Gud är passiv i allt detta? Finns det ingen hjälp? Det finns massor av olika sorters hjälp. Men det här är det grundläggande. Det är livsvillkoren så att säga som vi lever under. Och det betyder ju alltså att ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan så att säga rycka mig bort ifrån Gud. Utan allting som kan vara väldigt destruktivt, både lyckan och lidandet kan vara väldigt destruktiva. Lyckan kan göra mig till en egotrippare utan like. Allt detta ligger nu i Herrens hand på ett sådant sätt att det måste föra mig till mognad. Det måste föra mig fram. Jag kan inte bestämma hur mitt liv kommer att se ut. Men vad som än händer så kommer det att ge mig djupare rötter i Kristus själv. Och det är så att säga vår utgångspunkt. Och den måste man ha klar för sig när man bekantar sig med skillnaden mellan att göra tjänst åt Gud. För det ligger alltid någon sorts köpslagan. Att om jag sköter mig riktigt bra nu, då får jag en liten guldstjärna i kanten. Och det kommer alltid att bli någon sorts, ja, lite extra bonuspoäng på något sätt. Men det finns inga sådana bonuspoäng. Inte här i tiden. Men det finns ett helt annat livsvillkor. Detta att lyckan och lidandet, båda måste tjäna mig istället för att bryta ner mig. Inte så att jag kan använda mig av dem. Men de måste båda föra mig själv till en djupare mognad. De bryter inte längre ner mig. De gör mig skickliga till allt gott verk. Och det här frikopplar oss på många punkter. Jag behöver inte hålla reda på hela tillvaron, allra minst på alla andemakter som kanske kan komma in någonstans inom någon ventil eller något och drabba mig. Jag kan strunta i dem. Därför att som tillbedjare, när jag gör tjänst inför Gud, då måste också andemakterna så att säga föra mig framåt mot målet. Allt samverkar till det bästa till att föra mig till målet. Det är det löftet vi har. Det är inget dåligt löfte. Det är ju inte resan det hela går ut på, utan målet. Och då liksom kan jag sortera bort ganska mycket. Och kanske just rikta in mig på Guds person. Att behaga Gud. Inte för att köpa hans välbehag. Utan därför att jag är ju insatt i en helt ny situation, fast den ser likadan ut som alla andras. Har man varit med ett tag och upplevt hur både glädje och sorg faktiskt kan få en att mogna som människa, så vet man ju det här är sant. Och det är ju underbart i all sin enkelhet. Vi är fria till att tillbe Herren. Den som älskar Herren, för honom samverkar allt till det bästa. Ska vi vända oss i bön till Herren? Herre, du som har sagt att vi ska söka ditt rik och din rättfärdighet först. Och inte falla offer för så många bekymmer att vi till sist tillber mammon och inte dig. Hjälp oss att förstå det här. Ge oss det mod och den läkedom och den kraft vi behöver för att våga ställa oss i den ställningen. Ge oss den vishet vi behöver för att se att det är sant. Herre, vi är här. Vi har redan talat med varandra om det. Vi är här den här helgen för att vi ville att du skulle öppna tillbedjan som en möjlighet i våra liv. Trötta som vi är på många sorters aktivitet och mycket annat som trumpetas ut. Jäktade som vi är av klockor och annat. Vi skulle så mycket önska att det fick bli stilla ibland i vårt innersta. Att inte tankarna far som skottspolar hit och dit. Utan att vi får finnas i en ställning av tillbedjan. Så att vi får upptäcka vad det vill säga att göra tjänst inför dig. När vi kanske förut mest gjort tjänst åt dig. Herre, för oss in i detta. Uppenbara hemligheterna för oss. Vi vill bli stilla och besinna att du är Gud. Kommer din heliga ande över oss. Amen.